Oskar.
Vad roligt.
Yep.
Jag säger alltid att det är roligt, men jag tycker det är väldigt roligt. Idag så ska vi ha ett bordsamtal. Och vi kanske ska prata lite om det här med artisten och skilja verket från personen. Och
ja.
Men här har vi ett problem, inser jag på en gång.
Mm.
Att man kan inte bara göra det straight. Man måste skruva till det. Den debatten är redan gjord, liksom.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men den är ständigt aktuell också, å andra sidan.
Mm.
Gillar man att lyssna på musik när någon är rapey? Är musiken rapey då också?
Eller om man är lite av en criminal.
Aha,
som
just det,
Yasin.
Ja, precis. Ja, som är dömd nu.
Som är dömd till fängelse?
Ja, jag tror det. Ja. Påverkar det hans...
artisteri.
Hans artisteri.
Kvaliteten påverkar. Gör man rätt i att ge honom ett pris?
Ja, precis. Eller gillar vi att titta på en känslomässig teater där den fina pappan spelas av Örjan Ramberg?
Mm.
Var går gränsen?
Ja, just det.
Artisten och konsten.
Ja. Ska Kapten Klänning göra en liten performance? Om rädslan som kvinnor kan känna. Han gjorde ju faktiskt det. När han höll föredrag för polisaspiranter och sådär. Så tände ju han små värmeljus och fick feeling. Gick in och det är otäckt att gå runt i mörkret. Och det är liksom, jag tror det är ganska signifikant för en viss typ av sociopat, får man kanske lov att säga.
Ja,
att de liksom söker sig och går in väldigt suggestivt, dras till det här där de kan liksom vara, de är väldigt, de kan allt om kvinnornas situation.
De har det i tankarna. Perversa tanken är framme.
Ja,
det är som när folk är väldigt arga på pedofiler.
Ja, precis.
Åh!
Ja.
Oh. Åh, de här jävla pedofilerna.
Ja, borde fan skära kuken av dem.
Ja, precis.
Då kan man rycka till lite.
Då kan man ana hermeliner bland vargarna.
Ett exempel bara på hur man kan leka med de där. Eller, det finns en kille som heter Henrik Bromander och han är väldigt analytisk. Och han är journalist, tror jag, från början. Journalistutbildad, men författare då, va? Ja. Så han skrev om just en våldtäktsanklagad kille som är journalist som i boken då skriver naturligtvis en bok eller en roman om en tjej som blir våldtagen.
Ja.
Så liksom den kommer då i romanen i olika stycken, hans roman, där han försöker leva sig in i hur då en rapey person kan tänka.
Det är en karaktär som lever sig in.
Ja, det är en karaktär, men som själv är då väldigt... Jag är ganska gränslös då.
Mm.
Sen är den ganska, det är smart gjort. Jag tror inte jag orkar läsa hela boken och hans rapiga delar i den boken i och för sig, men det är
men det där är koncept. Jag vet han är inte så känd, men han är känd för att vara en av de sämsta författarna någonsin, och han heter Harry Stephen Keeler.
Mm.
Och han hade ju såna här, han hade ju i någon bok så stod det i princip så här, och så satte han sig vid skrivmaskinen och skrev. Och sen var det typ något annat han har skrivit bara i boken.
Ja, just det, något som inte ens, en total digression på 50 sidor
om
historia.
Ungefär så, ja. Och där blir det, och jag tänker också, vi diskuterade detta när vi läste och analyserade Horace Engdahls bok.
Just.
Att där dyker ju en karaktär upp.
Maduro heter han. Maduro.
Och då är det liksom att Maduro gör massa grova uttalanden. Och
Det är ju han som är grov. Inte,
det är inte Horace Engdahl.
Det är ett
grov.
Annat subjekt.
Det är Maduro. Och jag vet inte liksom, för att Horace verkar ju ganska smart.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Och många som läser Horace är nog inte, men du vet, de killarna som har den största prillan och som skriker bak i bussar och sånt, de läser ju inte Horace.
Nej.
Så att är det här en öppen fint?
Nu förstår jag inte riktigt.
Ja, men typ att Horace kan skriva grova saker om kvinnor genom att kanalisera dem genom Maduro. Och Horace vet om det själv. Och alla som läser Horace vet också om det.
Ja.
Det är liksom en...
Ja, du får ju läsa min roman när den kommer. Det är liksom genant att höra att det, hur... Ja, men det är ju så. Man hittar ju på... jag resonerar ju så att jag är en jävligt försiktig person. Jag ska beskriva det sen lite i beskrivningen av hur jag har gått igenom mitt manuskript. För jag använder försiktighetsord väldigt mycket. Ja. Som kanske eller...
Lite, något.
Så, ja. Och sen när det är hundratals sådana här försiktighetsord så förstår man, men fan vad jag är försiktig helt enkelt. Ja. Då. Och så... men det är klart, är man en försiktig, hämmad person? Det var det ordet jag var ute efter. En hämmad person. Jag antar att Horace Engdahl kanske upplever sig som lite hämmad i sin intellektuella identitet. Då är man ju inte brötig, man tar inte fram kuken. Det är lite, kanske till och med svårt när man försöker vara så jävla duktig och få erektion. Man är den snälla pojken liksom. Kanske därför han gillar Stig Larsson jävligt mycket som är punk. Är punken en punkgestalt liksom.
Men punkgestalterna har ju alltid fått vara vad ska man säga, projektioner för den här människan som civilisationen trycker tillbaka.
Precis,
kommer du ihåg att vi läste Freuds bok Society and its Discontent?
Ja.
För det handlar ju om det här, hur förtryckta vi är av det moderna samhället.
Det här är ju typiskt, det här är ju ren freudiansk.
Ja, men precis. Och då projicerar liksom, då får man lov att vara med och vara lite grov och var lite burdus genom
ett alter ego som är ett litterärt.
En litterär eller en musiker.
Så sublimerar man saker i litteraturen. Och så, visst.
Så, ja, men okej. Okay. Det här är en bra segue.
Hämning.
Nej, grova personer.
Grova personer,
för att vi ska prata lite om Michel Houellebecq-gate som jag kallar det.
Ja, bra.
Och jag vill att du beskriver den här situationen.
Ja. För ett tag sedan, några veckor sedan kanske, så kom Konkurrens till döds ut på nytt. Lite bearbetad av översättaren som heter Kenneth Clements.
Okay.
Och det var 27 år sedan den kom ut. Och i början då, innan texten började, innan Houellebecqs text började, så har förlaget då gjort en liten varningstext nästan. Och den lyder så här. Citat. I boken förekommer ord som kan uppfattas som kränkande. Efter diskussion med författaren har vi dock valt att bolla dem, då de återspeglar protagonistens attityd och värderingar. Ja. Så det här gatet handlar ju då om den här lilla, vad ska man säga, en triggervarning.
Mm. Och här har vi också samma dilemma som vi diskuterar. Det är protagonisten som använder det här ordet, va? Eller hur?
Ja.
Det är inte Michel Houellebecq.
Nej, precis.
Nej.
Det är
N-ordet. Liksom.
Det är N-ordet, ja.
Nu ska jag klura till det så det riktigt krullar sig i huvudet folk. Alltså, när vi diskuterar det här, då blir jag också sån här att jag säger ju aldrig någonsin N-ordet.
Mm.
Om jag träffar någon privat, så om jag behöver använda det ordet av någon anledning, så säger jag det rakt ut.
Mm.
Men nu när vi diskuterar det här ordet, då är vi också en del av det.
Ja, precis.
Precis, så nu är det tre steg. Nu är det vi som diskuterar Houellebecq, som i sin tur skrev en protagonist, som i sin tur använder N-ordet. Mm. Så vi är fan fyra steg ifrån det här liksom.
Det blir en metadimension.
Det här är bizarrt, va?
Ja.
Det här är sinnessjukdom. Vi lever i en sjuk kultur.
Nej, men en av förklaringarna till det är ju en slags neuroticism. Som jag har varit inne på, och psykotisk öppenhet. Och så här. Jag kan beskriva vad som är det psykotiskt öppna i det.
Ja, men vänta, jag vill bara förtydliga. Så nu är vi inne på vad anledningen är till att man skriver triggervarningen för det här ordet. Är det det du pratar om?
Och jag vill ju försöka få en psykologisk förklaring till varför den här redaktören har valt att göra som hon har gjort.
Hon heter Marie.
Ja.
Marie Pettersson är det som är förläggaren som är ansvarig för det. Men ja, okej. Vad beror det på att Marie tycker att det var rimligt att gå in och pilla i Michel Houellebecqs bok och lägga till det här?
Ja, men vi kan börja kronologiskt med att vad inledde steg för steg så att säga. Vad inledde själva att hon gick ut, Marie heter hon, att hon gick ut och behövde försvara det här eller tala om det överhuvudtaget.
Ja, precis, just
det var en artikel i Expressen Kultur av vad heter hon? Valerie Kejune, vet inte om jag uttalar hennes namn rätt, men Kejune Backström säger vi, vikarierande redaktör på Expressens kultursida. Hon recenserar den här nyutgåvan, skriver till slut, och hon har redan uppmärksammat att den här triggervarningen existerar, och så skriver hon: i en roman där kvinnor återkommande är slampor, där man kan hämnas över att de avfärdar en med att hugga kniven i dem, där alla människor beskrivs i termer av konkurrens eller hot, och araber och svarta endast är sina stereotyper, bästar, faror, blir det konstigt att varna för förekomsten av N-ordet, som jag uppfattar är vad förlaget gör. Som om det var där i problemet med huvudpersonen låg. Det blir en väldigt ytlig förståelse av både litteratur och antirasism. Jag håller med henne fullständigt.
Ja.
Sedan tänker jag att...
jag vill bara påpeka. Är det ett problem att ha en karaktär som är typ nasse? Eller? Får man inte ha det i böcker? Eller vad, liksom?
Ja, det är ju där frågan landar.
Ja, för jag menar, det kan ju... det blir problem om man säger att man sitter och skriver en rymdopera och så bara nej, han Darth Vader där är inte
nej.
Vadå, tycker du som Darth Vader? Ja, men det är men det här de håller på med.
Ja, men det är infantilt och antiintellektuellt.
Ja, det är klart det.
Så min förklaring, jag har skrivit en massa i marginalen här till Valerie eller Kejune Backström. Varför börjar man hålla på med sådana här triggertexter? Den radikala psykologiska verklighetsbeskrivningen som romanen har, den är ju radikal och obehaglig kanske då. Eller det är radikal. Reduceras till ett enda radioaktivt ord. Det här ordet blir det enda man behöver förhålla sig till.
Så att man behöver inte till exempel diskutera att Europa kanske håller på att gå under, utan istället så sker en debatt om ett ord.
Ja, nej, precis. Ja. Så det är en psykologisk förklaring skulle kunna vara att då man begränsar den kognitiva störningen. Störningen, bruset av innehållet reducerar man till att det handlar bara om det här. Så har man ju löst en massa psykologisk oro, eller hur? Om det bara handlar om N-ordet.
Ja.
Men jag tycker inte liksom, det är liksom, hon skriver att det är konstigt att varna för förekomsten av N-ordet. Jag tycker det är skrämmande och oroande.
Ja.
Sedan kan vi gå vidare då till vad hon skriver då.
Ja,
Marie.
Det, precis. Och det har jag
Marie
faktiskt,
Pettersson.
Det har jag också...
För hon svarar ju på det här. Hon svarar på det.
Absolut.
Och så skriver hon en massa... ungefär menar att... Ja, men det är complicated. Vad ska jag tycka egentligen om Anderssons måleri? Han var ju en horkar kan man säga. Liksom, ja. Yassins låttexter. Vad ska jag tycka egentligen? Om fiskmåsar, vad ska jag tycka om fiskmåsar?
Jag vet inte, Marie. Du kanske inte ska in och pilla i det. Det kanske är det.
Du kanske inte behöver tänka saker om allting.
Nej, du kanske inte ska pilla. Ursäkta mig. För det här retar mig till den graden att jag måste läsa upp det här. Men jag har lovat mig själv att inte försöka använda en fånig röst när jag läser det här för att håna henne. Så nu använder jag en ofånig röst när jag läser det.
Neutral.
Ja. Språkets makt över tanken och dess föränderlighet över tid, det är stora saker. Förläggare befinner sig ständigt i olika språkdiskussioner, värderar ord, diskuterar med en översättare, sitter och stirrar på en dikt tills meningarna nästan förlorar sin kraft. Att byta ord, bla 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 bla.
Mm.
Och det här är, i min mening, fullkomlig bullshit. För att hon menar att motivationen till att skriva in den här triggertexten är det naturliga arbetet en förläggare håller på med för att språket förändras.
Nej.
Och att det är dynamiskt. Ja, men det är det hon säger.
Ja, ja, visst, men det är fel.
Det är klart att det här, jag skulle säga som så här. Jag tror det
eller fel och fel, det är ju liksom en skiftning i hur man då ser på sin roll som förläggare.
Ja, för att det som händer är, och det är en annan diskussion, men det är att personer som de senaste 30 åren har kommit ur akademiska utbildningar ser sig själva som aktivister.
Mm.
Ja, men det är en annan diskussion. Men jag skrev ner 4 stycken olika orsaker till varför man gör så här.
Mm.
Och din var ju också bra. Det är en liten djupare analysnivå. Jag är lite ytligare här.
Mm.
Min första förklaring är att man är feg. Mm. Att man tänker att oj, kan vi få skit här nu på förlaget för att vi gör ett nysläpp på det här och han använder det här. De såg framför sig hur svenska afrorörelsen skickar en hundbajskorv i ett brunt kuvert till Marie och så vidare.
Mm.
Så de fegar ur för att de läser det här som en situation som betyder risk för dem själva eller förlaget på något sätt. Det är den första. Den andra som är ännu mer cynisk, det är att man gör det här med vilja för att marknadsföra nysläppet.
Mm.
För att man vet att folk reagerar på just sådana här saker, att det blir en debatt.
Mm.
Så nu sitter plötsligt Stupendal och Sundfält och diskuterar det här nysläppet.
Mm.
Så ett helt cynisk marknadsföring. Mm. Men efter jag läst hennes text så verkar hon inte så smart.
Jag tror inte det stämmer.
Nej. Och sen så finns det en annan som inte har med feghet att göra. Och det är en genuin rädsla för repressalier mot förlaget.
Ja, eller mot individerna själva, mot Marie Pettersson.
Ja, precis. Att man inte tänker liksom att oj, att det inte bara är oro utan att det är genuint så här bara, ja, kommer du ihåg det där släppet de gjorde? Ja, då blev de bombhotade liksom.
Ja.
Så det har ju inte bara med feghet att göra utan det är ju en genuin rädsla.
Ja, man vill inte bli knivad när man går
och
hem
sen, på jobbet. Och sen den fjärde då, det är ju Maries egen förklaring. Att det har med att språket förändras alltid och är dynamiskt och bla 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 bla.
Men hon skriver flera saker som jag tycker är intressanta. Jag tänker ta upp. Vi hade ett flertal diskussioner på förlaget då, menar hon. Till sist en vända med författaren Michel Houellebecq. Där tror jag att den vändan såg ut ungefär så här. De skriver ett långt e-mail till honom.
Mm.
Och så svarar han, gör som ni vill. Jag kan tänka mig, gör som ni vill. Han har inte lagt ner mer tid på det här. Gör som ni vill.
Eftersom han har beskrivit Sverige som Europas Nordkorea. Så när han får en sån här, när han får det här e-postmeddelandet från ett svenskt förlag, så tycker ju han bara det bekräftar hans egna åsikter och att det är roligt.
Och de ska ju inte låtsas att de har haft en lång dialog med Houellebecq. För det
Nej,
har de ju inte,
det är klart de inte har.
Jag tror det, han skrev exakt så här. Do what you want, eller på franska gör vad ni vill då.
Han skrev ha 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 på franska, jag vet inte hur de skrattar. Ja just det. Ja, nej, men det är klart. Beror detta, jag läser från Marien, beror det på en ytlig förståelse av antirasism som Expressens
kanske
skribent föreslår i sin kritik? Ja, kanske det.
Kanske det.
Bla bla bla.
Så lättvindigt hon ser på det. Kanske det. Kanske det.
Bla 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 bla. Okay,
ja, men det är inte bara bla bla bla. Här kommer det in. Då kan man ju, när hon skriver, citat, men det handlar också om att jag befinner mig i en miljö och en historisk kontext där min könstillhörighet inte kostar mig till närmelsevis lika mycket som min vithet ger mig. Vad fan menar man?
Ja, men det där är ju sånt. Det kallas ju för white privilege. Det där är ju sånt marxistiskt resonemang att vita har det så mycket bättre och är privilegierade och bla 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 bla.
Så hennes vithet ger, hon måste markera det så, för att hon har läst Robin DiAngelo. Mm. Och då kan man resonera, men ersätt dig själv då med en färgad person.
Ja.
Så får du ännu mer, eller då blir det ju, då är det inga problem. Och så, men det som kommer fram här är det ju att det är ju ren ideologi.
Ja, det är klart.
Hon är helt inne i ideologin, det är den sociologiska propaganda, det är Facebook. Det är liksom det är samma personer på på det här förlaget då som jobbar, som visade en liten svart ruta då under Black Lives Matter. Mm. Liksom helt rygg. Det är liksom, det är inte smart. Jag blir fan deprimerad av
det. Ja. Men det som är det allvarligaste med det här är ju att jag anser att man förändrar ju tonen i någons verk när man har en sån här inledande varning, eller att det, alltså man förändrar ju boken, man förändrar ju det som någon läser av Welbeck. För att om jag öppnar en bok och så, ah, vad kul, nu ska jag läsa, jag har aldrig läst den här till exempel, så öppnar jag den och så läser jag så här, bla bla bla, här är en av karaktärerna här säger hemska saker liksom. Oj jävla, tänker jag. Nu får jag passa mig. Ja. Vad kan få mig så upprörd? Och så har du det, då inleder du din läsning med, hon har förändrat premissen för hur läsningen inleds.
Ja, men det var ju lite det som Bäckström då var inne på, som är en svart person. Ja, jag behöver den här varningen här, för annars så kan jag bli triggad och det är liksom,
efterblivet. Jag måste berätta en så jävla rolig grej, för det här berättar en kompis till mig.
Det är ju kränkande
på sätt och vis.
En
kompis till mig, han har sitt ursprung i Eritrea, så han är svart.
Mm.
Och min kompis satt på en uteservering när det var massa debatt om så här Black Lives Matter och det här Floyd-fallet i USA.
Mm.
Då kommer det alltså fram tuntiga svenskare till honom och ska fistbampa med honom och liksom göra tecken och sånt. Mm. Resa en näve. Mm. De börjar liksom de börjar kommunicera med honom på grund av...
Men det kan ju också vara en rent aggressiv.
Ja, men det som han sa, det var att liksom han skämdes å deras vägnar. Och han tyckte det var så pinsamt. Och när någon garvar åt... det är så jävla pinsamt. Det är som pinsam situation.
Mm.
Han har ju ingenting att göra överhuvudtaget med den här skiten. Liksom. Mm. Behöver inte brytt sig om det. Jag sitter och tänker på bara fan, jag ska nog köpa den här plattan. Eller liksom så här... Så ska någon jävla svenne kommer fram till honom och liksom godhetssignalera.
Jag står på din sida!
Det är så sjukt pinsamt. Och det är det jag också känner att den här Marie på något sätt, att hon är för mig den personen när hon håller på så här. Som är så jävla skämmig liksom.
Ja,
du ska in där. Det är så genant. Du ska in där för att, vadå? Är du någon jävla hjälte som liksom, ja, tänk om den här svenska översättningen på något sätt hamnar på ambassaden i Zimbabwe. Och så är det någon där som liksom läser detta. Och men tror du att någon bryr sig om det?
Ja, men då kan man ju fråga sig, är det här moraliskt eller inte? Christopher Leandor skriver också om den här triggervarningen. Han försöker på sätt och vis, han skriver om den i, vad kan det vara, Svenskan eller DN. Det är nästan som han försöker ärrädda då Ellerströms. Han ser den här triggervarningen som ett äkthetsintyg. Han kanske är ironisk, men i så fall så jag fattar inte det i så fall. Ett äkthetsintyg, ett kvitto på hederlighet. Men egentligen då för att förlaget då markerar då att de inte har gjort något ingrepp i texten. De har låtit det vara, men de visar då samtidigt så de förlaget är godhetsriddare då, menar jag då, mina ord, och vill visa att de inte är, och det här kommer ju ideologin och det här som hon är inne i, de vill visa att de inte är delaktiga i en rasistisk diskurs, mina ord, för det är protagonistens attityd, inte deras. De använder ju själva ordet attityd, och det är liksom, för i den moderna akademiska världen så det här med diskurs är kopplat bara till attityder som man visar. Det kan vara en rasistisk diskurs, det kan vara en liksom misogyn diskurs. Det har ingen koppling med ordets mer, mer intellektuella bemärkelse av diskursivt tänkande, att man resonerar, ett resonemang uttryckt i det skrivna eller muntliga ordet i språklig form, va? Men då kommer jag också att tänka på det finns ju i Matteus evangeliet ett litet Jesus citat som är när du ger en gåva, låt inte den vänstra handen visa vad den högra gör.
Nej, just det.
Och det är på något sätt, där tycker jag också
som skrävlarna i templet.
Nej, precis. Nej. Men det här, jag tycker det handlar om det här också.
Det är klart det.
De liksom, de har ingen, det är så, om det är en moral de har, så är det ju en moral på en så infantil nivå. Att det är genant och skämmigt. Ja, det är som att fistbumpa en svart person som sitter helt ofarhappande, dricker lite kaffe på ett café.
Och tänker på något annat.
Tänker på något annat.
För det är också en människa, surprise.
Ja, han kanske inte tänker på att han ska bli skjuten av polisen.
I
en helt annan världsdel. Det är liksom, hur många, det är 20 000 mil. Eller 20 000 kilometer därifrån. Ja, men hur som helst. Så det är liksom...
Ja, men jag vet inte. Det jag tror blir för problemet här för Marie när hon skriver det här svaret och det är upp, den här debatten uppstår. Mm. Det jag tror är problemet är att precis som du säger så är det en infantil etik. På grund av att det är liksom inte genomtänkt och det vilar inte på någon annan grund än egentligen som marxism, nymarxism.
Precis,
liksom.
Det vilar inte på riktiga resonemang. Det handlar inte om riktiga resonemang. Och hon, flosklar.
Det hon inte kan skriva i sin svarstext, det är det här. Jag har olika nymarxistiska idéer. Att alla vita är förövare och alla svarta är offer.
Mm.
Och mina nymarxistiska idéer gör att jag agerar ideologiskt i den här situationen. Det är en förklaring.
Mm.
Eller så här, vi fegade ur. Jag var bara feg så jag tänkte jag skrev det för då kan jag undvika att det blir någon bullshit att någon skriver, nu har vi läst det här nysläppet. Är redaktören kanske rasist? Mm. Kan det vara så? Och så vidare. Men det är inte det hon skriver där. Och och om det skulle vara så att hennes förklaring här är att det här är helt ärligt det hon skriver här. Att det verkligen var det här. Mm. Det skulle förvåna mig.
Att redaktörens ord är att det
att
handlar
hon, om... Att hon, inte, att hon är sanningsenlig här. Att det var det här som motiverade. Att de hela tiden tar... svåra beslut om ord och att det var det.
Nej, men det är ju det finns ju inget överlagt i det så att hon förstår att hon är manipulativ och hittar på. Hon är ju antagligen övertygad om att så här är det exakt.
Hon är övertygad om det, men hon förstår sig inte på sin egen etik. Det är det som är...
helt sant.
Att det är ungefär som när någon blir eld och lågor över någonting och när man börjar peta på det. Mm. Aha, varför tycker du så? Eller, du vet, när man ställer för många frågor, varför då? Så märker man att det brister.
Det där hon har skrivit är ju inautentiskt.
Ja, det tror jag.
Det är inautentiskt och det är inkongruent. Och jag tror i förlängningen att det är dåligt att hålla på. Och, jag har en djupare analys. Som förklarar ännu mer hur jag skulle se på litteraturens... Vad är litteratur egentligen då? Rebecca Kärde är en jävligt bra kritiker. Hon har skrivit om boken, en ganska lång artikel i DN. Hon skriver i och för sig, som jag kanske inte håller med om riktigt, men det är ändå intressant. Men ligger inte böckernas storhet i att läsaren inte garanteras att Houellebecq tar avstånd från sina delvis motbjudande huvudpersoner? Är det inte för att han verkar förstå dem etc. etc. Han liksom visar då den hycklande konservat aktivism, men samtidigt tankevärd. Där tycker jag liberalismen kanske snarare då, enligt min analys. Men hur som helst, då har jag skrivit i kanten här. Böckernas storhet borde väl rimligen ligga någon annanstans. Till exempel i beskrivningen av det västerländska samhällets dekadens, va? Den dekadenta verkligheten. En person som inte är vansinnig, som inte låtsas vara vis, ställer sig frågan, men om detta även är min kultur, alltså den västerländska kulturen som man lever i, och om jag finner denna verklighetsbeskrivning motbjudande och på samma gång jag upplever att den är befriande, eller karnevalisk nästan, karnevaliskt befriande i den här obsceniteten, när jag själv förstår att jag fascineras av gestaltningen av den här objektionen, kan det då inte innebära att jag också är motbjudande?
Precis. För att de i det, jag vill bara spinna vidare på det du säger. För att
men det här är viktigt, va?
Ja, det här är viktigt. För att de här idéerna som Welbeck skriver om, det är en del, det är precis samma idéer som den här Marie Pettersson som lyser igenom hennes text, som är en del av det europeiska förfallet, enligt Welbeck.
Ja.
För att det är de här strömningarna, att när hon börjar bubbla om att hon är vit och därför ska tänka på när hon börjar bubbla om sin könstillhörighet och bla 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 bla. Det som Welbeck bland annat skriver om, som Ellerström ser ut, det är ju att de här idéerna har krossat varenda jävla familj i hela Europa och har krossat den europeiska estetiken och bryter sönder den franska landsbygden och så vidare och så vidare.
Ja, hon
förstår Welbeck, så förstår hon också att hon är medskyldig.
Men hon förstår ju inte Welbeck.
Nej,
uppenbarligen.
Såklart
men utan då reduceras det här radikala tankestoffet som är Welbeck till N-ordet. Så är problemet löst. Och så har hon visat att hon är en god person som förstår sina vithetsprivilegier, och så är saken löst. Ja, uppenbarligen.
Men jag har ett exempel. För att jag en person som jag känner väl läser Welbeck. Och den personen som jag känner väl kan inte förstå att det europeiska förfallet som Welbeck beskriver är någonting som är på riktigt. Utan den här personen, det är nämligen lite sådär statusläsning, Welbeck. Och då istället så, liksom, så är det så här, då kan den här personen läsa en hel bok om Welbeck och inte, poletten trillar liksom inte ner. Att det är på riktigt. Den franska landsbygden håller på att gå under. Det är liksom en riktig sak. Det är inte fiktion, va? Det är ju fiktion som Welbeck skriver, men det här är ju någonting som är... Och elementarpartiklarna till exempel, hur ser livet ut för de här männen när det inte längre finns en traditionell familj?
Ja, när man inte har en far. Man har ingen far som kan initiera en i samhället. Och som kan ge, som liksom visar, det här är meningen med livet, min pojk. Det här är livets mening. Man ska ju göra det här. Det här är viktigt. Man har ingen mor som liksom har representerar livsprincipen. Ja. För det är bara en jävla slampa. Alla kvinnor är slampor eller svikare. Eller man får inte knulla eller vad fan som helst. Och så är det idiotiska kvinnoporträtt överallt.
Men det som är så jobbigt med det här, det är att den här, vad ska man kalla det, ytliga läsningen. Den är ju också ett symptom av det här förfallet. För att, tänk Solzhenitsyn till exempel. Ska man läsa honom ska man läsa det som fiktion? Är det rätt att göra? Är det ett etiskt läsande att läsa Solzhenitsyn som fiktion? Eller Dostojevskij? Eller liksom, eller ska man, kanske man kanske måste läsa det på allvar, va?
Ja.
För att det är lite fult att Ja, men till exempel som min gamla släkting Jan Fridegård, som beskrev egentligen massa, ja, men hur jävligt det var ofta att vara arbetare i Sverige. Det är den klassiska svenska arbetarlitteraturen. Mm. För det var jävligt liksom. Ska man läsa det som fiktion liksom? Alltså det är ändå, karaktärerna i böckerna är ju såklart fiktiva och miljön kanske är fiktiv, men man måste ändå och bara läsa det som om det vore en full 100% bara saga liksom. Är det, jag vet inte, it rubs me the wrong way.
Det är väldigt, det är ju svår filosofisk fråga. Det är svårt, men liksom jag tycker ändå att jag säger inte att jag är en bättre person än Marie Pettersson. Det gör jag inte.
Jag kan göra. Jag tycker jag är en bättre person än vad hon är.
Ja, men jag tycker inte det är poängen. Jag tycker det är att den litteratursyn som hon har är ingen, det är ingen litteratursyn. Det är någonting annat. Då är litteraturen bara ett snyggt klädesplagg som å andra sidan inte är tillverkat av barnarbetare. Nej, det är ju på den nivån kanske kulturen
de
är.
Det kanske de också ska skriva på Ellerströms, att den här boken är inte tillverkad av barnarbetare.
Ja, jag tycker det.
Eller? Ja. Det är lika bra att fylla på lite, eller hur? Kör lite. Men på Ellerströms förlag så slår vi inte varandra. Det kan du också fylla på lite. Ja. Så man inte blir osäker där liksom, när man öppnar den här boken. Ja. Kan ju kanske ha
Voltar, Börje, Agnes.
Ni kan ju kanske avsäga er, använd 40 sidor i början av varje bok och avsäga er alla hemskheter som finns i hela världen. Liksom. Ja. Att ni bara dricker kanske sojamjölk på, vad heter det, sån havremjölk har de bara där. Mm. Bara så här liksom. Ja. Gå igenom detta.
Raljerar vi verkligen?
Ja, men det här är på riktigt. Ja. Och jag tycker liksom, vi ska prata om lite andra, lite roliga saker också. Mm. Så vi kanske ska gå vidare. Men jag vill bara poängtera än en gång att det jag tycker är det viktiga här. Att revolven, fingeravtryckerna på revolven, de här personerna som Marie, deras fingeravtryck är på den revolven som Welbeck beskriver. Deras jävla fingeravtryck är på revolven. Och det är det de inte kan fejsa.
Det är genialt.
Eller hur?
Ja, det är fan.
Ja, tack. Men jag menar detta. Ja. Och det här är så jävla jobbigt. För att alla personer som håller på med de här sakerna. Nu kan man vara hur man vill och bla bla bla. Alla som håller på med den här shiten. Alla som håller på och pillar i alla saker. Mm. Att inte Astrid Lindgren längre får skoja om att Pippis pappa var negerkung. Mm. Som är ett roligt skämt. Mm. Alla de här personerna som håller på med det här. Deras fingeravtryck är på revolven. Och de är så långt ifrån att fejsa detta. Så om de skulle sitta och lyssna på mig nu så tycker de bara jag är en tokig person. Liksom.
De har ingen aning.
Liksom.
Nej, men de kan ju inte, det är ju ingen idé att de lyssnar på det, för de kan ju inte höra vad vi säger överhuvudtaget.
Nej,
förstår ju överhuvudtaget inte. Ja, men om du läser en bok och tycker och njuter av Welbeck, så är det ju en del av den perversion han beskriver. Mm. Det är ju liksom, du måste ju fejsa det.
Mm.
Du måste ju förstå att det här är den karnevalen som du den situation som du bara förtränger resten av dagarna.
Ja, men precis.
Resten av 5 dagar läser du Welbeck, 360 dagar så är du en jävla NPC.
Ja,
eller NCP.
360 dagar så är du medhjälpare till att bryta ner hela den europeiska traditionen och mosa det i bitar. Och så 5 dagar så sitter du och låtsas som att du förstår.
Du är vad i Welbeck... princip en bokbrännare.
Andreas, vi ska fortsätta lite med, vad ska man säga, temat här är artisten och verket.
Mm.
Och det är faktiskt det handlar om med Welbeck också. För det är en protagonist i hans verk som använder fula ord. Det är inte Welbeck. Welbeck själv, vet du vad? Jag läste en beskrivning hur Welbeck själv beskriver sig. Han beskriver sig som A romantic who believes in unlimited happiness, which is eternal and possible. Det var det som Welbeck skrev, sa att till sig själv. Det är den här Ben Sixsmiths artikel kritik om Welbeck som du skickade till mig i The Critic. Mm. Så det, där har du. Det är Welbeck.
Mm.
Han beskriver sig själv som en romantiker och en optimist.
Mm.
Ja. Då får man liksom så här bara, okej, okay, men vänta här nu liksom. Han är inte protagonisten i sina böcker. Han har ju de här tankarna och idéerna och det går ju ihop, men jag menar han är ju inte det.
Ja, men man kan ju ha, som man brukar säga, två tankar i huvudet samtidigt. Och när man skriver någonting så simulerar man ju ett medvetande som är förhoppningsvis intressant för läsaren att läsa om. Och då hittar man ju på olika parametrar som gör karaktären intressant.
Absolut.
Och det som gör en karaktär intressant är brotten som han begår mot det normativa tänkandet.
Ja.
Som inte är ett tänkande.
Men om man jämför till exempel en av huvudpersonerna i elementarpartiklarna.
Mm.
Han är överviktig, ligger bara med horor och är helt deprimerad och så vidare och så vidare. Mm. Och Welbeck själv, han liksom gifter om sig när han är 60 år gammal med en japanska dessutom då. Alltså,
kinesisk tror jag.
Ja, okej, kanske kinesisk. Ja, men är du med?
Ja.
Det är ljus.
Han lever lite som han lär, eller hur menar du?
Jag menar tvärtom, att han är inte som de här deprimerade männen som tar livet av sig, som ofta är med i hans böcker. En deprimerad person som är på randen till självmord gifter ju inte om sig och kallar sig för romantiker och optimist.
Nej,
när det är
precis.
60-70 past.
Men det är ju svårt att veta vem han är. Jag känner ju inte honom.
Nej, det är klart att det är svårt att veta. Men ja. Ben Sixsmith som skriver om det här, han har ju en poäng. Att han är ju inte...
Man kanske inte kan sätta ett likhetstecken mellan honom och Brun och Michel i elementarpartiklarna.
Nej. Precis. Du, vi ska kolla lite. Vi ska snacka om Studio Ghibli.
Mm.
Så jag tänkte, jag spelar upp ett litet klipp här för Andreas. Så ska vi kolla. Och det här är från filmen Howl's Moving Castle. Nej!
Sojifu, vem har kommit?
Det är Watashi-san. Konna kitana uchi wa doko ni mo nai
kara ne.
Han steker ägg och bacon. Eller ja. Fläsk. Tjocka fläsk. Elden är en levande figur som talar.
Nu ska vi se. Då pausar jag. Ja, nej, men exakt. Och elden är liksom en... Han som låter... Det är elden är en gubbe liksom.
Mm.
Och det här då, det som jag vill komma in på lite här är att... Det här är ju, är inte det här jävligt fånigt? Är det inte det? Är inte den där elden ganska muppig liksom?
Jag gillar ju den här scenen. Och jag tror faktiskt den påverkade mig till att börja steka mer fläsk. För jag tyckte det stod så gott ut.
Okej.
Alltså på allvar.
Alla scener som påverkar dig till olika matgrejer är... det finns ett estetiskt värde i när det påverkar dig till mat. Som till exempel i, du blir sugen på en Big Kahuna Burger när du ser Pulp Fiction. När Jules äter hamburgare.
Men det kanske jag blir i och för sig. Men jag har inte sagt att det är bra för det.
Nej, okej.
Okay. Jag har inte sagt
men att det är jävligt. Ja,
det är väl muppigt, det är fånigt. Men jag har ju förstått att du har svårt med det muppiga och fåniga. När det är tecknat eller figurer eller dockor och sådär. Nej, det går inte bra för dig att se.
Jag ska säga dig så här, att jag har älskat Studio Ghibli och de här olika filmerna.
Mm.
Prinsessan Mononoke, Ponyo fixar att jag fattar ingenting.
Nej.
Jag fattar faktiskt ingenting.
Inte jag.
Och den här Howl's Moving Castle och vad heter den? Valley of the Winds och Porco Rosso så vidare och så vidare. Jag tycker att det har varit ganska mysiga filmer. Men så har det krypit på med åldern att vad fan, det här är ju liksom ganska muppiga saker där så här, karaktärer pratar liksom ska prata väldigt roligt och det kanske inte är så bra det här liksom. Folk älskar ju Studio Ghibli och tycker att det är så jävla bra. Men kanske inte är det.
Men Studio Ghibli är ju, det är ju hög status. Det är ju liksom... Ja. Det har verkligen fått det där konstkultstämpeln på sig. Jag har ju tvingat mig igenom vissa Ghibli-filmer. Mm. Och en del är ju typ 3 timmar långa. Och så är det konstiga saker som man liksom... Och man börjar då tråkig musik. Så man hamnar i koma liksom så här halva filmen. men jag tycker ju det är fascinerande, snyggt, estetiskt, intressant ibland. Och ibland är det bara en fånig häxa och liksom
men
jävligt
om man jämför är det här ibland är det kanske bara som gammal slovensk lågbudgettecknad film liksom, som om man hade oturen när man var liten så skulle givetvis någon jävel på SVT köpa in det.
Ah.
Och så är det något så här sjukt dålig skit från öst liksom.
Men vilka är målgruppen? Det är väl barn framförallt kanske. Ah. Vissa filmer. Sedan har de har ju något slags djup. Jag började ju se de här filmerna i 20-årsåldern i och för sig.
Ja, det är det jag menar. Det har ju varit, och dessutom på kultursidor och kulturprogram och sådär.
Ah.
Så pratar man om Ghibli-filmer som riktiga vuxna filmer.
Ja, precis. Det är som Akira Kurosawa. Eller...
Ja, precis. Men det kanske inte är det riktigt.
Kanske inte riktigt. Men det är ju svårt. Det är också, det kan finnas en, liksom, att man faktiskt inte... Man kan inte läsa av riktigt. Jag gjorde ju också misstaget att hyra Ponyo.
Ja.
Och så var det ju en helt debil barnfilm som med en talande fisk eller någonting.
Eller den här Totoro. Den kan inte jag ska... Totoro. Min granne Totoro eller vet
du? Ja, men den är också helt... Den har ju knappt en handling, håller jag på att säga. Nu kommer folk bli arga. Handlar om det och det och den. Men jag kommer inte ihåg att det händer någonting.
Men om jag skulle fråga dig så här. Kan du i korta drag beskriva prinsessan Mononoke? Det är den jag tycker är bäst.
Den har inte jag sett på så jävla länge. Men
kommer inte ihåg riktigt kanske.
Hon rider på de där smurfdjuren.
Ja, men det är någon mupp. Det är någon grismupp som har massa ormar i sig. Det är något djur från skogen som har en demon i sig. Mm. Och det blir någon fight. Och jag har sett den här filmen massa gånger. Jag kan inte riktigt förklara vad fan det är frågan om.
Du kan inte sammanfatta den riktigt, eller?
Nej, jag kanske har blivit...
Spirited Away var ju den som liksom höjde honom till de absoluta skyarna.
Ja, vad handlar den om då? Kan du beskriva det?
Ja, det är en tjej som hennes föräldrar förvandlas till grisar.
Ja.
Och de börjar frossa käk. Och så går hon in i ett magiskt slott. Och så
ett hotell är det ju.
Är det ett hotell?
Ja, ett hotell.
Jag tror det var ett badhus.
Ja, badhus.
Ja, det är ett badhus. Och så förföljs hon av någon jävla konstig demon.
Ja.
Det är en massa tvärhistories där. Det är någon som är en drake, någon kille som är en drake som hon blir kär i kanske. Jag vet
men om
inte.
Du hade sagt det här bara rakt ut till mig om du hade sett så hade jag bara, ja det vill jag inte se.
Nej.
Det här verkar ju bara helt stökigt.
Ja. Men filmen följer nästan inte den här klassiska aristoteliska dramaturgin helt enkelt. Så den är svår att liksom pinpointa. Det som jag minns från den filmen är ju när det kommer någon jävla demon och ska bada. Och den är så här superäcklig karaktär.
Ja just det, då blir det massa slem överallt.
Då blir det slem överallt. Det är ganska äckligt, men den är ju hypnotiskt fascinerande tycker jag. Jag tycker det är en fantastisk scen.
Ja, men det har ju uppenbarligen någon kvalitet. Men ibland så tänker jag också att vi pratade om kanske förra eller förra avsnittet att när man hör orden det var en gång så transporterar man sig till magins värld. Och det kanske är det som Ghibli har gjort. Vi är hypnotiserade av Ghibli.
Ja.
Men
man fattar inte vad det handlar
om. Nej, man fattar inte. Och det finns, jag ska komma vidare på det, men det finns också en väldigt japansk grej som... Hade någon gjort det i en svensk produktion, det som de håller på med, så hade ju folk bara garvat. Bara, vad fan har du hållit på med? Och det är att folk pratar, till exempel att en pappa kanske pratar så här. Har du så.
Mm.
Och så pratar någon annan. Och det är så här. Om man... översätter detta. Det här är ju inte kulturellt översättbart, det här sättet att tala.
Nej.
Och nu har jag redan tänkt att men det är ju tecknade figurer och de pratar roligt. Ahaha! Du, jag har ett exempel. Och det är från Oscarsvinnande Parasite.
Mm.
Och den är från Korea.
Och så talar de likadant, eller?
Lyssna här, för det här är spelfilm. Så det här är inte tecknade figurer. Får du höra?
Amuro haru haru hewasumida. Seori champaruni.
Yoksi kunorini hewasune.
Ja, det räcker. Det är, alltså det är pappan som sitter i bilen. Det här är en jävla konstig scen.
Okay.
Det här går inte. Det här är liksom, det här köper man inte om det inte hade kommit från Korea i det här fallet. För då pratar pappan som kommer från arbetarklassen, då pratar han så här. Så där. Och så är han chefen i bilen.
Jag som är chef här.
Det är väldigt stereotyp, menar du? Stereotypa...
Fånigt är just vad det är. Fånigt är det. Och overkligt.
Mm. Och det är inte realistiskt.
Nej, men prata...
Men det kanske är realistiskt. Det är ju liksom
i där, Korea.
Det finns ju en kultur...
Och de spelar, och han spelar över som fan. Han sitter och lutar sig bakåt och drar... Det är så här... på riktigt så är det här fan inte så jävla bra, liksom. Mm. Men här kommer poängen.
Mm.
Vi försätts i den här hypnosen på grund av att det är Korea eller Japan. Det är så främmande för oss. Att vi lättar garden och så släpper vi in det här som om att det är riktigt.
Låter helt roligt. Tänk på svenska science fiction-filmer till exempel. Har också det trovärdighetsproblemet att... Det är inte det, den världen, science fiction-världen, eller låt säga
på engelska.
Fantasy-världen är på engelska.
Ja, precis.
Så det går inte. Det här rymdskeppet kommer snart att kollidera med en Sputnik från... Det är liksom, ja. Man är inte där i...
Vi utför just nu diagnos 3 på plasmareaktorerna.
Emma, har du kalibrerat fnurf-generator?
Fast Harry Martinsson lyckades ju.
Ja, men han hittar ju på ett eget språk också.
Ja, det gjorde han ju faktiskt. Men här då så är motsatsen också till vad vi pratar om, artisten och verket.
Mm.
För här påverkar ursprunget just att filmen är koreansk. Mm. Just att produktionen är japanska. Just det påverkar oss i... kanske motsatt riktning att acceptera saker som vi ser på som vi inte hade gjort. Är du med?
Och det kan man nog applicera på Welbeck också.
Ja.
Det är en fransk kulturmiljö.
Absolut.
Det vill säga då sänker jag garden för jag vet att de är lite mer sexistiska.
Franska gubbar svär som borstbindare. Ja. Som man säger. De,
röker och svär och så precis. Har de älskarinnor och knullar till höger och vänster.
Man ligger och är helt hårig och svettig i en säng och dricker rödtjup.
Ja.
Klart att man kan skriva lite vilda balla grejer då.
Ja, precis.
Så där är vi...
Då accepterar man vissa saker som man inte skulle acceptera
precis.
I en svensk kontext.
För att den här,
svensk kontext.
Den här Parasite, och nu snor jag detta från en person som sa något liknande till mig under morgonen.
Mm.
Och den här filmen kanske inte hade liksom fått de här framgångarna som den hade fått om den var en amerikansk, om det var Hollywood.
Nej, men den hade ju inte fungerat.
Nej, men den hade inte fungerat för att den i många fall är för kass liksom.
Jag orkade ju inte se den.
Nej.
Jag tror den är djupt övervärderad.
Ja,
jag vill inte se den amoraliska... Nej. Jag köper inte att folk är så jävla amoraliska.
Mycket
är psykopater.
Mycket av Studio Ghibli är muppar som pratar konstigt. Mycket är det. Och musiken är ganska tråkig.
Ja, där, jag tycker den är lite magisk faktiskt. Så jag håller inte riktigt med där.
Jag tror du är under hypnos.
Ja, det kanske är.
Jag anklagar dig för gulliga, hypnos.
Den här flickan i den här Mononoke. Hon har ju den här lilla muppen som klättrar upp på hennes axel hela tiden. Och ett gulligt djur.
Och bollar och skit. Du vet, jag tog upp det. Jag satt vid ett bord för ett tag sedan. Med lite personer som jag inte känner särskilt väl.
Mm.
Och så tog jag upp det. För det var någon som frågade mig. Ja, men vad ska ni göra i podden?
Mm.
Och så sa jag det. Ja, men jag ska nog skita på Studio Ghibli, sa jag.
Mm.
Och då var en persons dotter med vid bordet.
Mm.
Och han bara, oj, skit inte för mycket på Studio Ghibli. Och så hade hon Ghibli-tatueringar och var värsta Ghibli-fanet.
Ja, hon var en vuxen person.
En ung vuxen person.
Ah, okay. Ja.
Och plötsligt blir det så här, oj, är folk så kära i Ghibli att man tatuerar Ghibli?
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja. Det där är ju, där är ju, det finns laserbehandling för tatueringar, jag vill bara säga.
Jag tror Ghibli-världen är ungefär lika fetischiserad. Fetischiserad. Som Mumin-världen.
Mumin, det är fucked up är det. Okej.
Okay. Mycket Mumin cash eller mycket Ghibli cash.
Mycket Ghibli
cash. Cash.
Totoro cash. Okej. Okay. Vi trillar vidare. Jag tror inte att vi kan Ghibli, Parasite, Korea, Japan. Artisten och verket återigen.
Mm, återigen.
Miles fucking Davis.
Ja, Miles Davis.
Vad har du för relation till Miles Davis?
2013 så läste jag mycket Stig Larsson, men det gör jag väl kanske alltid. Då hade jag blivit fascinerad av någonting Stig Larsson skrev om Miles Davis.
Mm.
Och hur jävla cool han var.
Ja.
Och Miles Davis är ju cool. Och så jag har ju lyssnat, jag lyssnar mycket på Miles Davis då, Bitches Brew, men även hans tidigare Sketches of Spain. Och, jag lyssnade mycket på det ett tag. Så jag fick den här hans självbiografi.
Okay.
Från 89. Miles The Autobiography. Som jag faktiskt inte har läst speciellt mycket i. Men jag kan lite om honom.
Ja.
Och så såg jag ju den där dokumentären som både du och jag såg.
Precis. För på SVT Play. Nu är vi lite sena med detta. För den försvinner imorgon på SVT Play. Men på SVT Play så fanns det en dokumentär om Miles Davis. Mm. Och jag, min erfarenhet av honom är att ja, men jag har lyssnat på lite plattor. Jag tycker Big Fun som han släppte någon gång är jävligt bra liksom.
Mm.
Det är mycket, mycket bra grejer. Så men jag kände inte till någonting om Miles Davis överhuvudtaget. Jag har hört hans låtar, jag visste ingenting. Och så ser jag den här dokumentären och han var sånt jävla rövhål. Det var det jag tog med mig. Och jag tyckte att problemet med musikdokumentärer är att musikdokumentärer är alltid hyllningsdokumentärer för fans. De är alltid det.
Mm.
Alla dokumentärer. Säg att det är en dokumentär om black metal i Norge, så är det folk som älskar black metal. Och folk som pratar om de tidiga banden och rörelserna. Det är alltid massa love liksom. Och den här dokumentären var också sjukt mycket love om Miles Davis. Men det som kryper fram genom dokumentären det är att han på alla tänkbara sätt var sånt jävla as. Mm. Jag vet inte om du håller med mig.
Han var ju ingen trevlig person uppenbarligen mot alla. Men han var framförallt var han ju en knarkare. Jävligt pundig ibland.
Ja, men han knarkade i princip hela livet. 70 inte sina affärsuppgörelser överhuvudtaget. Tog svindåliga beslut. Slog sina kvinnor. 70 inte kontakten eller tog hand om sina ungar. Det är så här, jag har svårt att hitta någonting överhuvudtaget som var charmigt med Miles. Att han hade fina kläder då. eller liksom...
Nej, men han var ju... Han var ju extremt jävla begåvad.
Ja. Ja, det håller jag med om.
Ja. Men kanske inte en så bra pappa och make.
Nej.
Men jag menar, är det det viktiga? Det är ju inte det.
För nej. Man måste skilja på artisten och verket.
Precis.
Men det som var så chockartat för mig var att den här smöriga dokumentären var den var som att tänkte jag att någon gör en glad sång fast när man lyssnar på texten så handlar den om mod. Det är som dissonans, va?
Jag tyckte inte det var så jävla mycket dissonans. Jag tror faktiskt det är som någon sa i dokumentären, okej, han var ett svin och otrevlig och sådär, men att han var ändå äkta. Han var inte så sociopatisk eller egentligen elak. Han hade inte det. Han hade ju sett sin far slå tänderna ur sin egen mor.
Ja.
Så han, liksom, våldet var ju där. Han var kvaddad och, liksom, och så började han knarka och en jävla massa. Och det,
han tvingade hans jätte... Hon verkade jättemysig, hans gamla fru.
Francis.
Han tvingade henne. Hon fick sitt drömgig och var med på Broadway i Sound of Music.
Mm.
Det var hennes livsdröm. Han tvingade henne att sluta och ta hand om hans ungar som blir alltså hennes styvbarn.
Ja, han måste ha varit en jävla downer.
Ja, men det är så jävla elakt. Ja. Det är så fruktansvärt elakt.
Ja, men det är ju 1800-talsmannen som
ja,
kommer fram där.
Men och de radar upp...
Du ska lära dig laga mat. Gör som jag gör.
De radar upp exempel efter exempel efter exempel när han bara beter sig så fruktansvärt mot sin omgivning.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Ja, han har ju slagit henne ordentligt.
Ja, men precis. Vi ska lyssna lite från dokumentären.
Hur är det med upphovsrätt här?
Vi lyssnar väldigt kort på SVT, ja. Så det är inga problem.
Några sekunder. The greatest feeling I ever had in my life with my clothes on was when I first met Diaz and Bird. I was 18 years old. I decided right then and there I had to be in New York on 52nd Street. Where the action was.
Ja, vi kan ta det. Mm. Ja, men för det här är stämningen i den. Liksom.
Ja,
ja, men bara... jag var den cool. Det här är ju också jätteroligt, i en parentes. Men när jag tittade på den på SVT så var det en svensk person som gjorde den här rösten på svenska.
Det fattar inte jag. Fan vad synd att du inte kunde spela in det. Nu har de tagit bort det.
Ja, de har tagit bort
men det.
Men då var det någon...
Jag var cool och hipp. Och...
Ja, det var verkligen
var
så.
Försöker han tala lite raspigt? Jag var en cool och hipp kille på den tiden.
Nej,
jävla jaskat alltså.
Men det var ju så komiskt. För att jag tänkte bara, men vad fan.
Eller
det...
talar han så här en fin stockholmska och på den tiden på 50...
Nej, men det är ju någon
52nd
av dem.
Street.
Det är väl någon av dem som sitter och talar in till grejer hur mycket som helst i en jävla källare i Stockholm.
Fan att jag inte lyssnar på det.
Men det var verkligen så här.
Borde lyssna.
Vi var det hippaste paret i hela New York. Och då kände jag, nu är jag kung alltså. Ungefär så. Ja, vilket var helt bizarrt. Men du såg den med den här som låter som Miles Davis.
Ja, är det någon som försöker låta som Miles
Davis? Jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Det hade varit coolt att det var Morgan Freeman.
Om det var Morgan Freeman?
Ja, alltså som Herman Miles. Nej, jag skojar bara.
Okay.
Men i alla fall, ja, men här är ju stämningen i den sådär liksom. Jag ska bege mig till New York och bla bla bla. Men den riktiga storyn, den riktiga dokumentären är ju en dokumentär om
hans övergrepp.
Förfall, övergrepp och narkotika och svinerier och idiotiska ekonomiska beslut.
Boken är så jävla rolig, eller det är den faktiskt inte, för det är ju, han skriver ju fruktansvärt mycket om knark.
Ja.
Det blir ju så, och så liksom han, men det finns en komik där i också, för han beskriver så här, nej men jag skulle aldrig gå runt med min trumpet i en brun papperspåse så där. Det skulle jag aldrig göra. Sen tappar jag bort min trumpet och lånar en annan killes trumpet och så liksom den är fylld så här, han är så sjavig va, men fruktansvärt extremt stolt också. Det är liksom man gillar ju honom samtidigt som han är helt kvaddad och han hade
han är ju
geniala drag så.
Ja, men han kanske... är ju cool också, det måste jag ju erkänna.
Han är ju cool. Han är ju jävligt cool. Ja. Han ser ju så jävla, man måste säga,
stenhård
ut och asnygg och cool. De svarta beskriver honom som deras stålmannen. De älskar verkligen Miles Davis. Han är så jävla slick och cool.
Han är lite som en afroamerikansk Clint Eastwood-person. Liksom.
Ja.
Sådär att han pratar inte om han inte måste.
Nej, precis.
Liksom, ha is i blicken. Och
fruktansvärt cool.
Men som sagt, men jag bara reagerade på det här. Att, för någonstans där är det ju någonstans går ju ändå artisten eller konstnären ihop med verket. Det går ju inte. Alltså, det är så jävla lätt att bara säga att de inte har med varandra att göra. Mm. Men någonstans går det ju ändå ihop. Eller?
Ja, precis. Jag uppfattar ju Welbeck som äkta till exempel. Det han skriver är äkta. Jag tycker
det är poetisk sanning som Werner Herzog kallar
det. Ja, precis. Och någon sa också om Miles Davis, men han var äkta. Han var en äkta person. Det var liksom ingen, det var ingen bullshit. Han var inte Britney Spears.
Nej.
Är hon äkta?
Alltså,
hon är ju knäpp.
Ja. Ja, men hon är, nej, men
eller hon,
men
kanske det, är äkta i och för sig.
Det är ju skillnad i det. Den typen av artisteri tycker jag inte blir samma sak.
Nej, det går inte att jämföra.
Det är någon annan som skriver och producerar låtarna, och så är hennes artisteri är ju att framföra det och vara ett ansikte. Hon är ju som en talesperson för sin musik.
Ja.
Eller hur man ska säga. Mm. Och det är ju inte att leka med det. Jag menar liksom, det var som någon anklagar Kylie Minogue någon gång för att inte vara någon riktig artist för att inte hon skriver sina låtar.
Mm.
Och hon bara, ja, men jag är skitbra på att sjunga dem. Och jag är skitbra på att stå på scen.
Ja.
Och där är det så här, bara, ja, där har ju Kylie Minogue såklart rätt. Hon är ju en, det är ju hennes konst,
ja,
att framföra det här. Liksom.
Hon har inte fler ambitioner än så, höll jag på att säga. Men hon ljuger inte om det. Hon är äkta i, hon är ärlig.
Men det som jag tror händer är att man kan ju inte stoppa sig själv från att göra, man kan inte hindra sig själv från att göra associationer. Så att nu när jag vet om, jag visste ingenting om Miles innan. Nu när jag vet att, vilket rövhål han var, så kommer ju det påverka mig när jag, om jag lyssnar på den här plattan som jag älskar, Big Fun.
Mm.
Det är klart att det påverkar mig. Jag tänker ju på det jag har sett i dokumentären. Och jag hör ju hans exfrus hemska berättelser och hans drogmissbruk, och det är klart, de här associationerna finns ju där. Jag kan ju inte bara sitta och säga att det inte har med,
där har vi ju en förändring i tiden också, för idag skulle han ju åka in i fängelse. Det är ju liksom, på den tiden så var det mer accepterat med den här geniets övergrepp. Och
han råkar ju illa ut, det var ju en grej som var med i dokumentären, att han råkar ju illa ut. För det de beskriver i dokumentären är ju att han får smäll av två New York-poliser. Han blev jävligt upprörd över det, för att det var till synes sjukt rasistiskt av de här poliserna liksom, att ge sig på honom. Liksom. Men så, när jag har sett hela dokumentären och hur han har betett sig och hur våldsam han har varit och hur svår person, antisocial, riktigt svår, liksom. Så är det så här bara, ja fan, men han kanske typ hamna i bråk med de poliserna och de reagerade som de gjorde, för att han kanske var typ ett rövhål. Och det kanske inte var så hemska rasistiska poliser. Och det förändrar, jag vill bara säga varför jag berättar det här. För att min reaktion är ju att liksom, ja, men du vet, den mest störiga personen man känner, om den personen råkar ut för något problem med en polis, så är ju ens första reaktion är bara, ja, men det är klart att han gör det. Han är skitjobbig liksom.
Om jag på fyllan skulle börja bråka med en polis, så skulle inte jag skylla det på rasism om jag fick lite spö av polisen.
Nej, men det är det jag menar.
Nej, precis.
Nej.
Så det är liksom, ja, där håller jag med. Han stod, Miles Davis, jävligt fint uppklädd utanför en restaurang eller en bar där hans namn står där. Ja, men fattar ni inte, det är ju jag som är Miles Davis. Ja. Jag kan inte, jag stå och röka. Jag kan ju förstå att de blev upprörda och till slut att det blev handgemäng, och han kanske var lite påtänd eller så var han inte det. Men hur som helst, nästan en bagatell. Kanske inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tycker, visst, han var jävligt stödde, va?
Ja, för det är så här, om du är, om det här var väl typ 60-tal i New York.
Ja, 50-tal kanske.
Men så här, om du är stöddig och svår, så slår ju polisen dig. Oavsett vad fan du har för,
alltså, utgång. Om en polis säger att stå inte här och rök, då får man ju fimpa ciggen och gå därifrån. Det är ju det man gör. Om man inte vill tyka sig. Liksom. Han kanske ville göra en poäng. Ja, men jag får stå och röka vad som helst. Ja, men det kostar att göra sådana poäng.
Du vet, när vi var unga.
Det var ju inte som han satte sig på en vitmans eller vita personers plats i en buss. Han var ju inte som hon, vad heter hon? Det var ju inte en sån. Han var inte Rosa Park. Det var inte en Rosa Park situation.
Nej. Men jag minns när man växte upp i Göteborg och det var ibland lite grova snutar. Om det var någon som var så här jobbig, Då kunde de ju slita in han i bilen och så köra upp han till Delsjöområdet i skogen. Och så bara kasta ut personen i fråga där. Alltså poliser har ju alltid, eller inte alltid, men jag menar liksom, går man tillbaka i tiden. Jag tror inte poliser hade vågat göra det idag. Liksom. Mm,
nej.
Men man gjorde ju...
Förhoppningsvis inte.
Nej, men sådär. Eller om någon har... Säg att en polis sitter på en stor häst. Mm. Kan jag hålla på och bråka med någon på en stor häst? Eller, det, ja, jag vet inte mer om den här situationen, men jag bara reagerade att det har förändrat artisten här i fråga, Miles Davis, efter jag har sett den här dokumentären, så påverkar det. Oavsett att jag vill teoretiskt hålla isär artisten och verket. Mm. Jag vill hålla isär Welbeck och protagonisten som använder N-ordet, säger vi. Mm. Jag vill hålla isär det, teoretiskt.
Ja. Det finns inget absolut likhetstecken där mellan protagonister och Welbeck.
Man vill hålla isär.
Men det är ju ganska...
Men det går ju inte riktigt. Liksom. Jag pratar för båda sidorna nu. Jag försöker liksom vara... Jag försöker
nu talar du nästan för Marie Pettersson.
Precis. Precis.
Hur ska man förhålla sig när man... Men jag tycker ju fortfarande det blir för enkelt sätt liksom att koncentrera sig på N-ordet när hela boken beskriver någonting mycket större.
Men nu när man ger ut Miles Davis skivor igen, så ska det finnas en triggervarning på Miles Davis skivor, att han var hustrumisshandlare, står det på...
Nu hittar du på det.
Ja, nu hittar jag på
det. Ja. Jag var ju nära på att tro det.
Ja, men är du med?
Ja, precis.
Det är klart att... För där märker man hur absurt det är. Så här, ska man bli förvarnad innan man lyssnar på Miles Davis att han är en hustrumisshandlare? Tycker du, är det... Eller så här, om du spelar Miles Davis på Spotify så kommer det först ett litet meddelande. 1973 så slog Miles Davis sin dåvarande fru upprepade gånger innan de skilde sig.
Mm.
Så. Vi vill bara meddela detta så att du känner till det innan du ska lyssna på den här låten. Och sen kommer låten. Liksom.
Mm.
Det, så kan vi inte ha det.
Självklart inte.
Det är faktiskt det som de gjorde på Elderströms förlag.
Ja.
Eller hur?
Det var ingen bra grej.
Nej, det var inte det. För om man tar det ur den situationen och sätter det i någon annan musik eller film. Eller liksom, ska någon säga något innan? Man sätter på en film som är där folk är fula i munnen, så ska någon komma innan då att liksom bara som ni vet så kommer de här personerna använda de här orden här nu i den här filmen. Det blir ju
att man undervärderar ju. Det blir fan kränkande alltså.
Ja.
Det blir kränkande för så jag då. Jag kan inte själv få bedöma vad som är bra eller dåligt. Eller, nu måste sätta liksom... Man skriver läsaren på näsan.
Mm.
Det är nästan en underdrift att säga. Men vår reaktion på det här är ju ingen överdrift. För i förlängning är det ju ett stort problem om man börjar... Jag kan mycket väl tänka mig att Marie Pettersson ljuger på det sättet att hon säger att det var inte de hade ingen tanke på att ta bort ordet, men det kan jag mycket väl tänka mig att de hade.
Ja. Eller att mycket man väl tänka mig. Ja, eller som den här andra skribenten skrev att i så fall så om ni har problem med det, ge inte ut skiten då. Det finns säkert någon annan som kan ge ut det.
Ja, då får man ju släppa det då.
Ni som förlag bestämmer ju vad ni befattar er med.
Ja. De vill äta kakan och inte på samma gång.
Precis. Och det är, men det är som sagt var medelklassen har ett väldigt skevt förhållande.
Jag tänker
till
på medelklassen i Stockholm också. Jag misstänker att den här redaktionen eller förlaget är i Stockholm. Och de har ju en ännu mer känsligare radar för de här sakerna. Det som vi säger i den här podden skulle man ju inte säga i en Stockholmsbord.
Nej,
antagligen.
Det kanske man inte gör. Men det tycker jag är bra. Ja. För att då blir vi populära istället.
Mm.
Och för att folk, på samma sätt som man läser Welbeck, så får jag vara grov i munnen åt någon.
Precis. Vi blir de här symbolerna för,
tänk vad
för
sjukt.
Gränslöshet.
Tänk vad sjukt, Andreas. Vi som ändå brukar vara hyfsat civiliserade och inte svär för mycket. Och inte, det här är inga grova samtal.
Nej.
Sitter man ändå och har den här tanken och liksom att i relation till en Stockholmspodd så är det det här.
Så är vi extremisterna.
Ja, vi är extremisterna. Mm. Och så är det inte. Så är det väldigt oextremt.
Mm.
Gå in i en bilverkstad någonstans utanför Skara och lyssna på vad gubbarna pratar om där. Liksom.
Mm.
Det är inte det här samtalet de har där, kan jag säga.
Nej, precis. Det är
liksom,
ganska grova.
Kolla
grova
på
saker.
YouTube. Kolla när Skarabert sitter och snackar skit. Liksom. Mm. Jämför, så här, var ligger man någonstans? Mm. Liksom.
Man är väldigt, väldigt proper i princip.
Ja, precis.
Jag kom ju på att jag var väldigt proper när jag gick igenom mitt manus nu.
Och, ja, just det.
Och så sa jag till min redaktör som jag har fått i det här läget. Och jag sa sådär att ja, men jag vet att jag använder vissa ord väldigt mycket. Sådär.
Ja.
Och att det är som tics. Så han var jättebra och ställde upp en massa ord som jag använde ofta. Till exempel då vi kan ta försiktighetsord. Han sa att ja, men du använder väl väldigt många försiktighetsord. Det är för mycket liksom. Så ta bort en del. Och så kollade jag upp då. Om han, först tänkte jag, eftersom jag själv inte kan bedöma i hur hög grad jag använder vissa ord så får jag jämföra med någonting. Och då hade jag, tack vare Bonniers, hade ju skickat inför vårt avsnitt om serotonin, hade de skickat en pdf. Så jag kunde söka då på ett ord som tämligen.
Mm.
Tämligen. Jag var tämligen trött. Ja. Så jag kunde söka på tämligen i serotonin och så såg jag att ja, han använder ordet Welbeck, eller översättaren då, har använt ordet tämligen 2 gånger. Och så har jag använt det 60 gånger.
Ja.
Ja, då kanske jag kan ta bort en del tämligen.
Alltså, jag tycker det här var väldigt vetenskapligt av det.
Ja, men det är väldigt vetenskapligt. Mm. Det är ett väldigt effektivt sätt att se. Och eftersom min roman, kommande roman, handlar lite om Welbeck också, så tänker jag, nej, men det är ganska, då kan jag justera språket lite så att jag använder...
tämligen 60 gånger.
Jag tror det var 60 gånger.
Det är helt sjukt.
Ja, det är sjukt, ja. Men alltså, vilka mer ord? Ja, just det, ordet kanske. Jag hade kanske lite bråttom. Det är också ett försiktighetsord. Så, men det har Welbeck använt 112 plus gånger. Så det förekommer på 112 sidor. Men jag har använt det 290 gånger.
Oh, jävlar.
Så då måste jag ta bort ett antal kanske resonera. Så finns det massa sådana exempel på ändå, ju, jag var ju inte helt frisk. Helt. Jag hade inte helt kommit fram. Faktiskt, verkligen. Vilket var mer. I och för sig.
Mm.
Finns 0 gånger i Welbecks bok.
Ja.
Jag kan säga att han har skrivit i jagform. Jag har skrivit i jagform. Det handlar om en man som är jagform. Och min bok är ungefär 300 sidor. Hans bok är ungefär 300 sidor. Så det är en ganska bra jämförelse ändå. I och för sig använde jag nästan 50 gånger. Sedan i alla fall använder han 58 gånger. Jag använder 88 gånger. Ja, jag kan ta bort några. Naturligtvis använder han 8 gånger. Jag använder 81 gånger. Så det liksom...
Men du har ju också, måste jag säga, för jag har ju läst mycket som du har skrivit.
Mm.
Och du har ju en språklig stil där det passar in med ganska många försiktighetsord.
Ja.
Så jag tror att...
jag kan inte ta bort för många heller.
Nej, men du kan inte ta bort dina försiktighetsord om de passar in när de är stilistiskt rätt i hur du skriver.
Och i psykologin hos karaktären, eller precis, protagonisten då, som vi kallar det numera. Så visst, jag kan ju inte ta bort en del, bara låter jag vara. När jag ser att verkligen faktiskt liksom, när Welbeck använder dem ganska mycket så, och jag använder dem ungefär kanske lite mer, men ja, då får jag skita i att ta bort dem och sådär. Så, men det är ändå, jag har ju suttit med det här eftersom han ändå, redaktören, påpekar ändå att det kan ju bli monotont naturligtvis, när ord och uttryck ju och ju och ju och ju, det förekommer för ofta på samma sida och sådär. Så jag har ju tagit bort väldigt många. Jag har suttit med det här i timmar och till slut blev det så att jag blev galen och började se på ordet. Jag förstod, nu får jag ta en paus. När jag började kolla på ordet dig, inte för att jag ville ta bort det, men jag stavas det ju D-I-G då.
Mm.
Och så tyckte jag, men kan det stavas det verkligen så? Liksom,
mm.
Jag blev helt främmande för...
Det finns en neurologisk förklaring till detta.
Yes,
för att om du upprepar ett ord för många gånger, då tröttar du ut de neuronen som de orden sitter i.
Uh-huh.
Så om du upprepar ett ord så här, boll, boll, boll. Håller du på tillräckligt mycket med det, så tröttar du ut neuronen. Så de har lite svårt att avfyra.
Uh-huh.
Och då kommer de här tankarna som är bara, vad fan, stavas det så? Uh-huh. Du börjar tappa ordet, va? Och det beror på att du kan inte avfyra hur många gånger som helst från samma ställe i hjärnan. Liksom. Uh-huh. Det är neurologiskt.
Ja,
så det här är, det är på riktigt.
Ja. Uh-huh. Så för jag blev helt liksom främmande för ordet.
Men det är ett känt fenomen inom neuropsykologi som är enkelt att upprepa. Ett väldigt enkelt experiment att upprepa.
Mm.
Upprepar man ett ord tillräckligt många gånger så börjar det kännas främmande och konstigt för alla personer.
Och men det måste ju också, om man använder ett ord på ett ticsaktigt sätt, som man kan ju ha tics i sitt språk.
Du menar om du kan inducera det i läsaren om man använder det för ofta? Det tror jag inte.
Nej, men att jag använder det utan att se ordet.
Ja, men
jag använder till exempel då ändå tämligen. Att jag liksom till slutet, det har ingen betydelse, men det är någonting som jag bara använder per automatik.
Men jag gör ofta det när jag skriver, och speciellt, ja, men till exempel om jag skriver små texter till våra avsnitt vi spelar in.
Mm.
Om jag bara skriver dem utan att tänka.
Mm.
Så får jag alltid gå tillbaka och ta bort försiktighetsord.
Mm.
Så det är ett känt fenomen.
Visst, det är ju det jag håller på med. Ja. Men jag är lite orolig för hur det kommer ju bli på sätt och vis. Det är ju flera sidor som har försvunnit.
Ja.
Det är ju flera sidor av försiktighetstecken som har försvunnit. Så jag har skrivit om, formulerat om ibland.
För att din redaktör har rätt.
Ja, jag tror också.
Ja. Det är,
jag känner mig väldigt professionell när jag sitter med det här. Det liksom tar ju tid, men det är ändå, men fan, det kanske är så här man ska göra. Gå igenom, liksom 20 ord som man använder på ett ticsaktigt sätt.
Jag försöker ju redigera bort mina liksom i podden.
Mm.
För att jag använder liksom när jag tänker efter. Och så det blir också ticsaktigt ibland om man är osäker på något eller inte vet var man ska komma.
Uh-huh.
För plötsligt när vi spelar in så hör jag liksom bara, men herrejävlar, vad ska jag säga till mig själv?
Mm.
Du låter ju som en idiot. Nu har du använt det här ordet liksom
1000 gånger.
Ja, du får skärpa till dig. Men det är det. Så att jag försöker jobba med mig själv att när jag tänker efter så får jag vara tyst istället.
Mm.
Det är, ja.
Så att säga. Men det brukar jag använda mycket, tror jag.
Så att säga, ja. Mm. Precis. Eller man börjar med ljud. Att man tänker. Men egentligen så kan man bara lära sig.
Ja, jag
tror att det är ett liknande fenomen som sker i texten.
Mm.
Ja, men det här var väl kul.
Men det var jävligt trevligt.
Jag vill också pusha min podd Trams som jag gör tillsammans med Mattias, som finns på alla olika tjänster, och det ökar lite, det blir lite
alltså, fler.
Men Trams är inte alls som den här podden. Vi försöker inte komma fram till saker, vi försöker bara prutta ur oss saker.
Jag tycker ändå det är lite olyckligt namn nästan på Trams, för det, liksom, det tvingar ju er in i att bara tramsa.
Ja, men trams betyder också, trams är tvetydigt, för att trams är också, vad är det här för jävla trams?
Ja, ni kan vara arga på någonting.
Det är ett skällsord också.
Uh-huh.
Nu är det en jävla trams med, är du med?
Uh-huh. Så trams, ni ger er på tramset.
Exakt.
Samtidigt som ni
kan tramsa. Så det är faktiskt både och.
Mm.
Och så är det en försiktighetstitel.
Uh-huh.
För att då kan inte, om vi säger, för vi, där säger vi verkligen dumma saker.
Uh-huh.
För att, ja men det är det. Det är ibland riktigt stupid.
Uh-huh.
Och då är det ändå så här att jag vill inte heller att folk som lyssnar ska ta det helt på allvar. För att det är sån liksom ordbajseri ibland bara.
Ja, ni etablerar den
ja,
vad man ska lägga ribban på något sätt när man lyssnar på det.
Men det är lite småroligt ibland. Så att, det vill jag pusha. Yes, tack för idag. Vi hörs om 2 veckor.
Gör vi.